Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fjärde säsongen av MotoGP-podden drar igång alldeles nu och vi står som vanligt i Andreas garage. Du Andreas, hur känns det här?
Nej, du sa det bra. Fjärde säsongen drar igång nu och det närmar sig med stormsteg även aktivitet på banan.
Ja, det gör ju det. Vi snackade lite innan här om just banaktiviteter och har du någon abstinens nu efter racing här? Det är ändå rätt kort vinteruppehåll, men hur känns det?
Ja, det har jag faktiskt. Jag tycker att det börjar bli dags. Nu har man fått lite i alla fall det här i och med att testerna redan har dragit igång lite grann. Men jag längtar ju till det. Det är bara 4 veckor kvar till vi åker till Qatar och sen så står de på startlinjen. Och det ska bli kul den här säsongen. Jag tror att det kan bli jag vet att det kommer bli en bra säsong.
Jag känner också det. Vi har stegrat den här, för mig personligen så har det stegrats både intresse och ambitionsnivå och vilja just att lära sig mer i och med att vi också är mer på plats. Och det blir ju ungefär samma omfattning som förra året den här säsongen.
Ja, det ska bli kul. Lite nya ställen ska vi till dessutom. Men vi börjar som sagt i Qatar. Där har vi varit nu 3 år i rad och så blir det kul att komma tillbaka.
Jag hoppas att den här första inspelningen på plats kommer gå bra också, att vi slipper stå och repetera och snacka samma sak. Kommer du ihåg när vi gjorde det första gången?
Svårt att glömma, tror jag. Den där första tv-inspelningen när vi gjorde, men går bättre nu för tiden.
Det tycker jag också. Ja. Men det känns lite ringrost ändå så här, att stå och snacka i mick nu. Men,
första annars, för året.
Ja, det är ju det. Ja. Det är alltid. Jag försöker koppla av det här så mycket som möjligt ändå under vintern, för det är på något vis lite, ja, tid för återhämtning. Och sen vet jag personligen hur just när vi åker på plats till första racer, det är då som jag får den här riktiga pulsen och fattar att nu smäller det igång, nu får man skärpa sig.
Ja, men nu får du tagga igång lite här, vet du, för nu ska vi göra 4 poddar innan vi drar dit. Är ju målet i alla fall.
Ja, det är målet. Men just poddandet, jag tycker att det är också intressant, för att den är ju egentligen, det är ju friare än sändningarna. Sändningarna har vi ju mer att förhålla oss till. Här är det ju både mer intressant men samtidigt svårt, kan jag tycka ibland.
Ja, här måste du tycka saker också.
Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag började som expert för länge, länge sedan. Men det vet jag inte om jag vill
lyssna
på. Nej, det vet inte jag om jag vill lyssna på igen. Alltså, det tror jag inte. Jag tror inte det. Men har du några speciella förväntningar annars på den här säsongen? Det kan vara högst allmänt här.
Högst allmänt. Ja, men det finns ju jättemycket. Det behöver vi inte ta just nu så sätt. Men Marquez, hur det kommer fungera. Quartararo, hur det kommer gå. Ducke, om de kommer rycka upp sig. Dovi, om han kan avancera en position. Alltså det finns ju hur många saker som helst som hänger i luften fortfarande. Som vi inte vet någonting om. Men på något sätt kommer man alltid tillbaka till det där. Hur är det med Marquez axel?
Det är en stor fråga.
Det är en stor fråga. Kommer den att fungera inledningen av säsongen? Och i så fall, hur bra är Hondan och hur bra kommer han prestera? För det, på något sätt är det ju ja, alla vet ju att det är Marquez som man ska slå. Men sen är det ju många som lurar där bakom, hur bra är Yamaha, vilket steg har de tagit? För att de menar allvar med dels denna säsongen, men kanske framförallt nästa och året efter det. Det har vi ju, det ska vi komma in på också i den här podden. Så att det är många sådana förväntningar som jag känner i alla fall, hur står det sig? Men kanske mest egentligen Marquez axel.
Mm. Det andra axeln är det ju också. Han gjorde ju den här operationen fast på andra sidan under förra vintern, och det verkar ju inte direkt vara lättare det här året.
Nej, och det är ju det som var lite konstigt, för det sa de ju inför den här operationen att ja, men den här, vi behöver göra operationen, som de gjorde då den 27 november tror jag det var. Vi behöver göra den här operationen, men det ser inte lika illa ut som den som gjorde förra året, och då hade de ju någonting att utgå ifrån. Och det var ju ganska stora problem förra året, men sen verkar det som att även i år, även fast det var en mindre operation eller en likadan, fast det borde gått snabbare, så har det inte gjort det, utan det har varit stora bakslag här, känns det som.
Mm.
Speciellt under januari, början på januari, då var han inte alls nöjd.
Nej, och då kan man ju tänka sig att man kanske skulle ha tidigare lagt den här operationen lite grann. Om det nu är
lätt att vara efterklok.
Ja, det är lätt att vara efterklok.
De trodde ju ändå att det skulle gå lite smidigare. Nu verkar det inte som att ha gjort det. Och han säger ju själv att han kommer vara 60-70% nu när testet drar igång, och ja, det är minst lika illa som förra året.
Mm, ja.
Så att ja, det är en liten osäkerhet i alla fall som kanske de andra kan utnyttja. Och sen vet man ju inte vad som händer här med att han inte är fullt frisk. Nu har de en rookie då, jämte honom. Crutchlow, Nakagami som har gjort en operation dessutom.
Crutchlow som inte var helt hundra förra året i sin fot.
Nej, och i år, alltså förra året gick det ju bra för Marquez ändå, för att han hade inga krascher på väg till första racet. Men vem vet vad som händer i år? Han kanske kraschar direkt på fredag och slår upp den här skadan. Och, ja, det är många sådana osäkerhet som jag känner i alla fall runt hans axel.
Ja. Ja, spännande förväntningar där inför säsongen, och jag kan ju bara instämma där, det är just med Marquez och att han är måttstocken. Men sen är det ju, sen utifrån det vi har sett de senaste åren här, så är det ju en ganska jämn gruppförare bakom där som är där det kan gå åt ena eller andra hållet, och det är väl det vi får se lite grann när några racehelger har kört igång. Men det väntar ju innan dess strax officiella första testet, liten fingervisning får vi där. Hur de står gentemot varandra. Men sen ser jag ser också fram emot förväntningar också. Det är just det här som jag nämnde i början med att komma på plats flera race. Att fortsätta utveckla det vi gör på banorna också under racehelgerna. Och bygga på kunskapen. Det tycker jag är riktigt spännande.
Och ombordvarv varje racehelg?
Dessutom, för det har varit lite svajigt några år. Det har vi ju gjort kontinuerligt, men inte haft möjlighet till jämnt. Men till den här säsongen blir det ju det.
Ja, alla vi är på plats på, så kommer vi köra det här varvet som vi får göra då på fredagen som spelas in. Vi pratar samtidigt och så kommer det sändas då strax innan racestart på söndag.
Och det är ju faktiskt, jag ska inte säga att det är helt unikt, men i sportsammanhang så är det ju ganska unikt i alla fall att få möjlighet att vara på den bana som det ska göras upp på bara dagarna efteråt och faktiskt köra där. Och även om vi båda har kört mycket och på många banor, så finns det ju alltid saker att addera och lägga till och lägga märke till när man väl sitter på cykeln på banan.
Ja, så är det. Det är kul också att köra på de här nya banorna som man inte har kört på innan. Jag körde ju Texas förra året till exempel. Det var ju 20 svängar att hålla reda på. Det var inte speciellt lätt.
Den var jag knappt avundsjuk på faktiskt.
Nej, det var svårt faktiskt.
För du kunde ju inte heller gå banan innan. Det var ju lite, du var ju inte helt kurant.
Nej,
innan.
Jag har ont foten dessutom. Så att det var, ja, det var mycket tv-spel innan kan jag säga.
Ja, det var lite förväntningar där på året då. Annars då inför inledningen här på säsongen. Kommer vi ha några stora överraskningar? Det är klart att det är svårt att sia om, men kommer det se så mycket annorlunda ut, tror du, än vad det har gjort de senaste åren?
Rent generellt sett? Nej, men jag tror inte det. Utan det kommer se ut ungefär så som det gjorde under förra säsongen. Sen är ju, som jag sa inledningsvis, vad är ducken någonstans? Kan Quartararo upprepa det som han gjorde förra året och vara med och utmana om segrar? Kan han till och med vara med och utmana om titeln? Vem vet?
Nej.
Vad står Rossi i det hela? Han blev sjua i mästerskapet förra året. Han kan bättre. Kan han plocka fram det, eller håller åldern på att ta ur sin rätt här? Ja, men det är många sådana här. Hur kommer de rookiesna som finns då i startfältet prestera och sådana saker? Så att...
Jag tycker vi tar det. Jag tycker vi tar den programpunkten på riktigt här.
Ja, förra veckan hände ju massor. Vi måste börja med det.
Ja, och det blir ju det med, du har ju redan varit inne lite grann och nämnt namn när du har mycket pratat om Yamaha, och det är ju Yamaha som du har snurrat allra mest kring, och ganska stora grejer som du säger.
De hade nog fullt upp förra veckan tror jag i pressavdelningen, och det känns som att alla andra, alla motorsportsajter har också fullt upp. Det var fyra pressreleaser på tre dagar, tisdag, onsdag, torsdag. Det var nästan svårt att få in. Man tänkte, ja men nu kom den här Vinales i tisdag, men nu ska alla spekulera hur det här kommer vara, men det tog ju Yamaha på dö på rätt snabbt där.
Ja, steg ett där då. Yamaha och Vinales. Där har man kommit överens om nytt fortsatt kontrakt. Det var ju klart redan innan den här säsongen, men förlängning på kontraktet.
Ja, exakt. 21 och 22 blir det ju då. Som man också har signat för. Och det har ju ryktats om väldigt starkt faktiskt att han var erbjuden ett kontrakt hos framförallt Ducati. Som man nu då tackade nej till. Han stannade hos Yamaha. Och ja, det tycker jag han ju helt rätt i. Och jag tycker det var helt rätt att de signade honom. Han har trots allt, det var han som tog två segrar förra året på Yamaha. Det var han som tog Yamahas enda seger året innan det. Så att, ja, en ganska logisk signering tycker jag.
Och det vi har sett också från Vinales, lite förbättringar kring den här akilleshälen som han har haft med starter på racet och ja, han har ändå på något vis börjat utveckla den delen, och får han ordning på det fullt ut, då tänker jag att det där kan bli riktigt bra tillsammans.
Ja, men det blev ju inte en ny start i förra året. Han tog in en ny crew chief, vad heter han nu då? Garcia.
Ja, det stämmer. Garcia, ja.
Som han tog in som crew chief, ett helt nytt team egentligen runt honom, och det kändes som att han fick lite mer lugn och ro förra året. Sen gjorde han en liten taskig inledning av säsongen. Hade lite oflyt och blev omkullkörd någon gång. Morbidelli tog omkull honom på Argentina bland annat och sådär. Men det känns ändå som att han har ändå kapacitet att komma långt, Vinales. Första säsongen han körde 2017. Ja, tre segrar på de fem första racerna. Alltså kapaciteten finns, men han har inte riktigt fått ut det.
Nej, och vi vet ju hur snabb han är på tester också. Där har han ju varit kanske den snabbaste om man tittar på utslaget här under de senaste åren.
Ja, nej, men alltså en väldigt, väldigt bra förare. Men känns som att han... Jag vet inte om man har... Delvis så känns det som att han inte kan prestera max vad cykeln kan prestera när inte han har chans att komma väldigt högt upp. Är du med på vad jag tänker där?
Ja, kanske. Jag,
att Rossi, ja. Alltså när hojen är ganska dålig, ja, då presterar ofta Rossi bättre. Men när hojen blir lite bättre, då presterar Vinales lite bättre, ja, än Rossi.
Det är sant.
Så att det känns som att han vill inte harva runt sjunde, tionde plats. Då
tappar
funkar
han sugen
inte.
Eller?
Ja, ja, precis. Tappar sugen lite. Men när han väl kan vara med, ja, då kan han vara med högt upp.
Ja. Och ja, jag tänker också på någon del där som vi har varit inne på under många sändningar med det här man-mot-man-fightandet. Jag vet inte exakt hur vass han är där i alla lägen. Vi har några konkreta exempel där det har blivit de här riktiga duellerna när de har bytt plats många gånger.
Ja, men det gick ju inte så bra i Phillip Island. Nej. Det är väl den som dyker upp i huvudet just nu då.
Det är ju den som också sitter på min näthinna.
Men det gick ju annars inte speciellt bra för Quartararo heller. Det är två race innan eller vad det var. Så att det är svårt att dra den där också. Men det är sant, du är inne på någonting där just med psyket. Sådär. Han verkar vara lite... Är han lite lättpåverkad?
Det är så det har känts åtminstone.
Allting
där
måste vara 100%.
Ja, ja, och annars blir han riktigt störd. Och ja. Samma då. Och det där har ju varit lite svårt att hantera också. För vi har ju haft de här... Det har ju svängt mycket just. Du nämnde Rossi här. Svängt mycket. Det har antingen varit Rossi eller Vinales som har varit snabb. Det har ju känts... En längre tid som att man inte riktigt kunnat ta ut någon riktning där hos Yamaha heller för inom teamet.
Ja, men just det där med svängningarna, nu har jag ingen statistik att belägga det framför mig, men det känns ändå som att, som jag sa där, när hojen är dålig eller i jämförelse, då presterar Rossi bättre. Men när hojen är bra och det finns vinstchans, då är det Vinales som är där.
Mm.
Jag vet inte. Det är så det har känts i alla fall.
Men du är i alla fall inne på det här att från Yamahas synvinkel så är det här en bra signing för Yamaha och kanske även för Vinales att vara kvar där.
Det är bra för båda parter skulle jag påstå. Sen han signade tidigt, det gjorde han även förra gången, det skulle signas ett nytt tvåårskontrakt. Det var även då i början på januari, han var först ut även den gången där. Som han var den här gången, så att han kunde säkert vänta lite, få lite mer betalt om han hade velat. Men på något sätt så känns det ju att det var rätt beslut för hans del att ta det här och även för Yamahas del.
Men på något vis har ju vi sett det här också. Det ibland, det finns ju inte såklart undantag, men det ger ju också en säkerhet hos förarna. De vet att det här gäller nu en period då man kan ta ut riktningen under längre tid istället. Framåt, ja. Alltså utvecklingsarbete, ja, eller vad som helst.
Jag tror det är positivt, så jag är inte säker på att han skulle prestera under press på det sättet. Hade han haft... Hade Quartararo varit signad till exempel, och sen så kommer vi i mitten på säsongen och Vinales fortfarande inte signad, och han vet inte om det är Rossi eller vad är det som händer, ska Lorenzo komma tillbaka, allt vad det har varit, då tror jag att han har presterat sämre än vad han kan göra.
Känns det lite hotad i det här kanske?
Ja, jag tror det. Ja. Så att jag tror det är rätt beslut för hans del att skriva på det här kontraktet, och ja, spännande.
Mm.
Som sagt, han är den enda på 3 år som har vunnit med Yamaha.
Mm. Säger du så, då är det ju, ja, men, då är det ju rätt,
ja,
såklart.
3 raka segrar innan, och det var ju Rossi som tog sin seger, men det är ju en stund sedan nu.
Mm. Men du, så blir det då en rokad, inte den här säsongen, men 2021. Och om det blir en rokad eller om det blir en total förändring, men Quartararo plockas upp då till fabriksteamet. Ja. Vi lämnar Vinales nu.
Vi lämnar Vinales.
Ja.
Han är redan klar.
Och så Fabio Quartararo som vi har lyft och hyllat, och alla säger att det här är nästa före som kommer att kunna utmana Marquez över säsong.
Ja.
Och kanske gå mot en titel.
Ja.
Han har ännu inte vunnit ett race, men han har ju bjudit på fantastiska lopp under säsongen som har gått.
Ja, det har han gjort.
Vad säger du om det beslutet då?
Jag blev faktiskt förvånad, för jag trodde inte att Yamaha skulle ha... Jag trodde inte de skulle ta det beslutet faktiskt. Inte så här tidigt, trodde jag inte det. Men jag blev positivt överraskad att de gjorde det. För hade de inte gjort det och tappat Quartararo, då hade vi ju sågat dem vid fotknölarna. Men jag trodde där när de signade Vinales att... men nu avvaktar de lite, ser vad Rossi ska göra, och sen så låter de Rossi köra kvar om han vill, och då gör de fullt stöd till Quartararo i Petronas, och väljer Rossi att lägga av, då plockar man upp honom. Så trodde de skulle göra.
Ja, jag är faktiskt helt inne på
ditt
resonemang där, det var vad jag tänkte också.
Men nu signade de honom direkt till fabriksteamet, och jag blev positivt överraskad ändå, för det, på något sätt så i mina ögon så får de att mena allvar på ett annat sätt. De menar verkligen allvar Yamaha med de här två förarna. Vi signar dem tidigt och för framtiden.
Mm. Ja, och det måste ju vara rätt väg att gå, tänker jag också, med ung förare, med hans resultat från förra året. Och det kan ju också vara en riktigt bra morot eller... en anledning för dem att satsa ordentligt på Quartararo under den här säsongen också. Det har vi ju sett redan. Ja. Alltså, den uppväxlingen har ju skett redan under säsongen 2019 från Yamahas håll.
Ja, nej, han kommer ju få det absolut senaste som Yamaha överhuvudtaget kan erbjuda honom under den här säsongen. Även för att nu ska de då i så fall ha... Ja, Quartararo och Morbidelli ska ju sitta på samma hoj i år. Men risken är ju att risken för Morbidelli är... att Quartararo kommer få de här små uppdateringarna lite före Morbidelli hela tiden och kanske inte ha samma hoj i slutet av säsongen. Helt naturligt. Yamaha vill ju se om sitt hus och se till så att Quartararo har de bästa förutsättningarna som det går, i och med att nästa år så ska han upp i fabriksteamet. Så det är ju bra för Quartararo, skulle jag säga, att ha signat det här tid, så att pass tidigt. För han kommer ju i stort sett vara fabriksförare denna säsongen också.
Mm.
Fast i ett annat team i väggen jämte. Liksom. Boxen jämte.
Ja, och med tanke på hans bakgrund också här då. Vi räknar ju efter det här. Har han ens kört i samma team fler än ett år de senaste säsongerna innan MotoGP här?
Ja, han har ju bytt team varje år fram tills, och detta blir ju 2 år i rad nu då i samma team sen han kom in i GP.
Och då har han ju dessutom då ytterligare stakat ut riktningen framåt då med samma maskinmaterial och så vidare, så att han kommer ju få några säsonger nu där han verkligen får chansen att blomma ut, tänker jag. Och det här som han har kört i år, då är ju det här verkligen ett världsmästarämne, det måste jag säga.
Ja, men det är det. Och även där låg ju Ducati på hårt, vad jag har fått reda på. Även Suzuki låg tydligen på extremt hårt för att få Quartararo till nästkommande säsong. Så att erbjudanden har funnits på bordet, och tydligen var det extremt mycket pengar också från åtminstone italienarna där med Ducati. Som man nu då tackar nej till. Han får sämre betalt hos Yamaha än man kunde fått hos Ducati. Så att, ja, men intressant, och det kommer vara bra för honom. Det kommer vara jättebra för Quartararo och för Yamaha, för alla parter skulle jag säga.
Men vad kul det låter, tycker jag ändå, att en förare som väljer ett sånt, ja, men som du säger då, lägre betalning, men han ser vad han har kunnat göra också under den här säsongen. Och vi har ju träffat honom på nära håll flera gånger under året och förut också, men det är ju lugn och självsäkerhet, och ja, det är en skön stämning runt om honom också i teamet.
Ja, men det är det. Det är det. Verkligen. Och nu gäller det att upprepa detta för honom. Han har ju ganska mycket högre krav på sig den här säsongen än vad han hade förra året. Och jag skulle säga att han har ju nästan kravet på sig att vara med och slåss om Marquez om titeln. Och där tycker jag ju att man går för långt. Det tror jag blir svårt.
Ja, för vi ska komma ihåg att han inte har vunnit race ännu.
Nej, precis. Han har inte vunnit ett race ännu. Men att det kommer komma någon seger under säsongen, det vore konstigt annars.
Men kanske ändå är en poäng här då, att det är med fabriksstöd och ändå inte i fabriksteamet. Det är ändå lite mera i skymundan och köra för Petronas.
Ja, det är det. Även fast han kommer ha stor press på sig. Det är inget snack om den saken efter förra årets succé där.
Två bra signeringar i alla fall då.
Ja, men två bra. Ja, precis. Jättebra. Ja. Två bra signeringar av Vinales, Quartararo, ungt team, och de menar allvar.
Men det här blir ju intressant att se då kring Rossi, som ändå är stora namnet fortfarande. Vi har ju sett en liten intressemässigt runt honom, så tycker inte jag att vi har sett någon förändring när man är runt på banor. Fanstöd och såna här saker. Men Någon slags skillnad som förare, kanske.
Ja, nej, bara tillbaka till det med stödet.
Mm.
Vi pratade om det förra året, bara när vi gick i depån, du och jag. Då sa jag till dig att kolla här nu på Rossi. Det är alltid jättemycket folk utanför Rossis trailer och sådär. Men när jag började det här jobbet, jag började 2017, då var det inte alls lika mycket hos någon annan förare. Men jag tycker däremot att det har ökat på. Så det är nästan lika mycket idag runt Marquez som det är hos Rossi.
Nu pratar vi inne i själva depån.
Nu pratar vi inne i depån. Mm. Nu pratar vi inte på läktaren eller sådär. Eller sociala medier eller vad som helst. Utan nu pratar vi folk som står och väntar på diverse förare. Det står en hel hög utanför Rossi alltid. Men jag tycker det har ökat på hos bland annat Marquez.
Men det är min förhoppning också. Vi snackar förhoppningar inför säsongen här. Och på något vis så står ju hela mästerskapet ändå inför generationsskifte. Vi har ju sett ett par ganska stora namn lägga hjälmen på hyllan med Pedrosa, med Lorenzo här senaste tiden. Och det är ju några äldre stora förare som också står på tur då, bland annat Rossi. Och då är det ju viktigt att dels att racingen har varit så bra som den är, men också att det är förare som blir nya affischnamn på något vis och drar folk.
Mm. Ja, men samtidigt som Quartararo pressreleasen kom, så kom ju även en till vad Rossi ska ta vägen, och han har fortfarande inte bestämt sig vad han ska göra för någonting, om han ska fortsätta eller inte. De säger väl beslut någonstans runt Mugello, någonstans där maj, juni månad, och väljer han att fortsätta så har han fullt stöd ifrån Yamaha.
Men vad har han för alternativ då? Vad tror du lutar, vad talar för och emot att han kommer att fortsätta köra MotoGP då?
Helt omöjligt. Helt omöjligt att säga, skulle jag påstå. Det vet han bara själv. Om motivationen och resultaten finns där, då kommer han fortsätta. Finns inte motivationen, kommer det gå dåligt inne på säsongen, så kanske han lägger hjälmen på hyllan. Men det vet han bara själv om han kommer fortsätta eller inte. Jag tror att spekulera i det kan vi ju hålla på med tills han tillkännager det.
Jag är helt fascinerad över hur just motivationen kan finnas fortfarande. Ja. För den här sporten, fascination och sådär. Men just att göra det här yttersta som krävs för att vara med i toppen, det är extremt, tycker jag.
Ja, det är det. Får vi se om man kan studsa upp då den här säsongen, först och främst, jämfört med förra året. För förra året var en bra inledning av säsongen. Han tog någon andra plats, han höll på att vinna i USA där, när Marcus hade gått omkull, och det Rin som gjorde det istället. Så att han var ändå med där på pallen ett par gånger. Men sen var det ju bedrövlig säsong där med Mugello, Barcelona, Assen, tre krascher i rad. Och, nej, det var ju inte bra alls.
Nej, det där är hans starka banor också under året.
Ja, så att han måste studsa tillbaka. Och sen, han hämtade sig inte heller riktigt. Utan han blev, det var Vinales som dominerade i Yamaha-teamet. Och han behöver studsa tillbaka Rossi han ut i den här säsongen. Vilket jag tror att han kommer att göra också. För att jag tror inte han är nöjd med att avsluta på det sättet som han gjorde förra året.
Nej, det ligger någonting i det. Och jag vill tillbaka till det där racet på Sepang för 1,5 år sedan. Där, när han pushade för seger till bara några varv kvar. Det var ett bra race.
Det var ett bra
race. Och det är inte allt för länge sedan heller.
Nej, det är inte allt för länge sedan. Alltså kapaciteten finns, det gäller bara att få ihop det för han. Vi får se. Vi får se. Men han har en Yamaha hos Yamaha och tekniker och alltihopa, om man då väljer att fortsätta. Och då är väl frågan...
Under vilken flagg kanske?
Ja, exakt. Istället för att spekulera i om man kommer fortsätta eller inte, utan spekulera istället i att om man fortsätter, var kommer de att placera honom? Eller var kommer han att själva vilja gå? Jag tror inte Petronas vill ha honom.
Vad grundar du det då?
De har byggt upp, på ett år har de byggt upp ett helt team med personal på båda sidor. Nu kommer de bli av med en förare som tar steget upp. De ska vara det här unga teamet som ska liksom bygga förarna in i ett fabriksteam. För man kan inte ha som målsättning i ett satellitteam att bli världsmästare och liksom ta in. Det har man ju inte riktigt på det sättet. Utan man har ju fått kunna slussa vidare. Kommer Rossi in i teamet, så kommer ju han vilja ha med sig hela sitt paket in. Med crewchief, med mekaniker och med allting. Då kommer de att få flytta på sig de som idag jobbar där.
Ja, man spräcker upp hela den strukturen.
Du spräcker upp hela teamet med att ta in Rossi, och då kanske det bara blir ett år. Och sen så ska man då in med en annan förare igen och ny teamstruktur. Så att jag tror inte Petronas vill ha honom.
Nej. Men det blir också spekulationer då kring antalet hojar, vi säger Petronas, som Yamaha sannolikt eller förhoppningsvis fortsätter att stödja med cyklar. Och ska man då köra Rossi utanför det här då? Hur blir matematiken där då?
Ja, varför inte? Det finns ingenting som hindrar det ju.
Skapa en plats till då i startfältet.
Och det har ju Donald sagt också, att den dagen Rossi vill ha ett team i MotoGP, så kommer han få ett team i MotoGP. Och det är klart att hade Rossi sagt så här till Donald att jag vill ha ett en, eller kanske till och med två förarteam med Yamaha tills jag lägger av eller vad det nu handlar om, då kommer han få det. Och det hade jag tyckt var absolut roligast om man hade dratt upp sitt eget team med sig själv som förare i en, två säsonger, antingen med en förare eller två förare under det här Sky Racing VR46. Sen visst, som du säger, Yamaha ska leverera material även nästa år till Petronas. Petronas har kontrakt med Yamaha till 2021. Så att nästa år kommer det levereras Yamaha till Petronas. Men efter det vet man ju inte heller.
Nej, men då ligger du andra sidan också i linje med deras satsning. De har satsat hårdare nu och insett att det här är... Ja. De måste göra någonting för att slå Honda och Ducati.
Ja, men det gör det. Det gör det. Jag tycker Rossi eget team. Kanske tillsammans med sin brorsa. Varför inte?
Kanske de är ju snabba tillsammans i alla möjliga sammanhang. Ja, bil, dirt track och allt möjligt.
Om nu Marini då presterar på en bra nivå den här säsongen, så plocka upp honom tillsammans med Rossi i eget team. Det hade ju varit det ultimata istället för att placera Rossi Petronas. Det tror jag inte på. Det är ingen... Jag hade inte tyckt att det var en bra idé åtminstone, för det är bättre att ta unga förare istället som ersätter Quartararo i det teamet.
Det där låter spännande. Bröderna Rossi nästan då.
Ja.
Och sen Alex och Mark Marquez vidare på Honda också då.
Ja.
Ja, spännande.
Ja. Det är inte klart än i och för sig. Nej, men det
om det skulle bli.
Mycket som tyder på det. Ja.
Ja, stora grejer runt Yamaha där.
Det var det tredje.
Sen
har vi en sak.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och kvar.
Ja, det är så. Och den... Ja, jag vet inte. Halvförvånad. Det är Lorenzo där då, som plötsligt dyker upp som gubben i lådan igen.
Ja,
det kanske inte är så mycket. Du kanske var mer förberedd på det där.
Nej, det var jag faktiskt inte. Jag var lite tveksam till att börja med. Men så blir det. Lorenzo in då som testförare. Officiell testförare hos Yamaha. Har redan börjat och testat. Testade igår på det här shakedown-testet de hade. Och redan nu så var han ju... Ja, en tiondel ifrån man körde med Repsol Honda den senast. Så att det är klart att Yamaha passar Lorenzo. Lorenzo sa det efter testet också ju att nej, men det känns som att komma tillbaka. Det var inte mycket som har hänt under de här åren när jag varit borta, utan det känns ungefär likadant. Sen vet jag inte om det är ett bra eller dåligt betyg åt Yamaha. Men han kände igen den han satt på i alla fall. Men som sagt, jag är lite förvånad ändå.
Jag tycker det. Med tanke på det han sa... Och känslan som han gav eller sände ut där under hela andra halvan av förra året här. Ja, jag fokuserar rätt mycket kring den här. I mina tankar så är det mycket kring med det han sa kring skadan och kring den här oviljan och slå sig mer, pusha gränserna och så då. Och det måste man göra även som testförare. Kanske inte riktigt i samma omfattning, men hyfsat mycket.
Ja, jo, det måste man ju. Men Ja, han var less på att slå sig på det sättet, men sen var han nog less på hela situationen där hon inte kunde vara med och vinna, men ändå lägga ner så pass mycket jobb som man måste göra för att vara MotoGP-förare, resa runt på 20 race, och han var nog trött på hela paketet. Men att köra lite hoj på några testdagar då och då, ja, vem orkar inte med det, tänkte jag säga.
Nej, det ligger så nära, det är ju ingenting jämfört med vad han nej, har gjort.
Nej,
nej,
men nu snackas det ju redan om wildcard.
Ja.
Det är ju det som är att de redan har lämnat in en wildcard-ansökan till Barcelona, går ju ryktet om nu. Och de skrev ju lite kryptiskt också att i pressreleasen att det finns ingenting bestämt, men om man skulle vilja så är vi öppna för förslag, i princip skrev Yamaha i den här pressreleasen. Så att ja, vi kanske får se Lorenzo tillbaka i race-sammanhang, i alla fall något race på Yamaha.
Men du, utifrån det vi pratar nu här, Yamaha, vi skummade över Honda lite tidigare här under podden. Känns det inte som en starkare uppställning förarmässigt här? Yamaha har ju den här bredden, och vi har ändå inte nämnt Morbidelli fullt ut heller.
Nej, nej. Alltså alla de här förarna vi pratar om nu, de här fyra, eller om vi tar bort Lorenzo, alltså Yamahas förare i år, de har ju kapacitet att bli topp 8 allihopa.
Ja, och där har ju Honda betydligt osäkrare
Honda tillvaro. Honda har ju i princip bara en förare som kan vara topp 8. Skulle jag vilja säga, Crutchlow och Nakagami och Alex Marquez. Ja, det är tveksamt om de knöser in topp 8 i mästerskapet. Det är kanske någon Suzuki och några Ducati där emellan.
Nej, och sen med tanke på skadeläge, ålder eller erfarenhet då, eller brist på erfarenhet från
Alex Marquez. Nej, men det är ju det vi sa, att alltså Yamaha menar allvar, helt enkelt. De menar riktigt allvar när de har signat de här förarna och den satsningen som de gör. Så att, får de bara till hojen lite bättre än vad den var förra året och lite mer allround, funkar lite mer. För det var några djupdyk och sen var det succé på några ställen. Kan de få ihop det där lite mer jämnheten och höja nivån lite och framförallt få mer hästkrafter så de inte tappar så mycket på raken. Då ligger Yamaha bra till. Och inte lika beroende av en förare som du säger.
Nej, precis. Och då kan de ju också på ett annat sätt vara med och stjäla poäng. Om det är sådana helger där Yamaha går bra, då kan de ju faktiskt stjäla poäng från Marquez då, som vi ändå tror är det stora namnet och hotet.
Ja, det kan de med. Det kan de med.
Men du, Morbidelli, är det värt att nämna någonting om honom då? Vad blir hans framtid då? Om till exempel Quartararo får de här uppdateringar som du snackar om och kanske blir lite bättre, ligger i lite bättre läge även den här säsongen. Kommer det att påverka Morbidellis möjligheter för fortsatta karriären då?
Ja, det får ju tiden utvisa. Men Morbidelli, han får klara igenom den här säsongen. Då måste han ha ett psyke av, jag vet inte vad. För han, det måste vara riktigt, riktigt tungt psykiskt för Morbidelli just nu. När Quartararo kommer in i teamet. Morbidelli är världsmästare i Moto 2, har fått en säsong i MotoGP, kommer in, presterar bättre än Quartararo inledningsvis förra året och sen får han spö egentligen hela året, hämtar sig lite i slutet och så ser han på sin teamkompis nu då som redan har signat för fabriksteamet. Och han begriper också vad detta innebär. Det innebär att Yamaha kommer satsa mer på Quartararo i Petronas-teamet än hon kommer på Morbidelli. Det måste vara, och så dessutom då Morbidelli bättre material under förra året, åtminstone inledningsvis. Så att det måste vara extremt tungt för Morbidelli, känner jag. Och kan han prestera hög nivå den här säsongen, då visar det sig att då har han ett bra psyke.
Och då kan han kanske med det utgångsläget vara intressant för andra fabrikat, kanske snarare.
Ja, eller kanske vara kvar i Petronas. Jag tror inte de är så speciellt missnöjda med Morbidellis resultat. Han har gjort det bra. Det är bara det att Quartararo har liksom överpresterat. Kanske var kvar där. Kanske han som blir teamkamrat med Rossi i Rossis egna team, om det nu blir ett till team. Ja, ja. De är ju vänner och absolut ingår i samma akademi och sådär. Så att, det blir spännande med Morbidelli. Sen så tror jag inte han kommer vara med och vinna något race. Kanske någon pallplats. Någonstans där.
Ja, jag kan inte säga så mycket annat om än den där utläggningen om Morbidelli. Jag håller med dig där i
en annan analysen. Som det måste vara lite tungt för just nu, det är ju Jonas Folge. Han blev utkickad från Yamaha med som Yamaha sa, nu ska vi bara ha ett japanskt testteam. Sen kom Lee Lorenzo ledig direkt, så blir han signad. Inget, alltså det är inte konstigt på något sätt, för Folger, han är ju inte i närheten av Lorenzos fart, analysförmåga eller någonting sånt där, men det måste ändå vara ganska knäckande för Folger som heller inte har någon annan styrning.
Nej, det var det flera tillfällen i hans karriär där det varit stolpe ut på Folger.
Man kanske ibland sätter han ju sådana situationer också.
Han har siktat på utsidan av stolpen själv.
Ibland.
Och, kört ut, faktiskt.
Och han har ju egentligen bara gjort ett bra resultat, ska vi komma ihåg. Ett bra race.
Sachsenring.
Ja, i MotoGP åtminstone. Sen har han gjort kanske ett par, tre, fyra stycken. Han vann med något race på Sachsenring också, vill jag för mig, i Moto 2.
Kan vara.
Året innan det så tror jag han vann där i regn eller något liknande. Men Ja. Ja, det har varit mycket. Frågor. Nu blir Lorenzo istället.
Ja, mycket om Yamaha, och det här är ju högintressant att följa i alla fall den närmsta tiden när det kör igång med på allvar.
Det här kommer ju hjälpa testerna. Yamaha med Lorenzo såklart. Det är ju superbra testförare. Du kan ju inte ha en bättre testförare hos Yamaha än Lorenzo. Vem skulle det vara?
Nej, och dessutom kört, dels har han VM-titlar och sen har han vunnit race på Ducati och han har kört Honda.
Ja, de senaste 3 åren.
Ja.
Och han har kört Fabriks Honda och Fabriks Ducati. Ja. Och varit deras nummer. Du ska inte säga att han var Hondas nummer 1, men när han kom in i Honda förra året så var han ju ändå högt rankad.
Yeah.
Det var inte så att han fick Crutchlows reservdelar. Så att han har mycket att bidra med där.
Mm.
Verkligen.
Ja, jag skulle vilja lägga till ett namn, för nu har vi snackat enbart Yamaha-förare och du avslutade med, eller vi avslutade med tungt och tungt läge inför säsongen där med att det krävs ett starkt psyke utav Morbidelli. Frågan är då om vi skiftar fokus till Iannone. Vad krävs det av honom? Krävs det någon slags vad heter det? Provrörsbyte för att det ska lyckas fullt ut? Nej, det är kört för honom. Han är fälld nu för doping. Visst är det så?
Ja, nu är det... Igår var det 10 dagar. Idag är det onsdag. Igår var det tisdag. Då var han ju på något möte där med FIM och... Är det VADA heter de där?
Mm,
antidoping. Ja. Och nu ska beslut komma om 10 dagar. Igår har han fram ny bevisning i vad jag har fått reda på. Och då skulle de lämna in ett hårstrå från september 2019. För han är fälld. Både A-provet och B-provet visar spår av nandrolon.
Ja.
Var det så?
Ja, anabol steroid.
Ja. Och nu är ju bara frågan då, hur har han fått i sig det där? Vilka mängder är det? Vad ska det bli för påföljd? Och nu har han kommit med ny bevisning som sagt. Och nu väntas då dom om en vecka drygt. Tills dess är han ju avstängd.
Tufft och svårt läge. Och det är ju... idrottsmän har ju höga krav på sig och har koll på vad man petar i sig.
Ja, nej, men så är det ju. Så är det ju.
Det där är ju svårt att snacka bort. Det får ju vara lepserat eller allt möjligt.
Det hjälper ju inte.
Nej, det hjälper ju inte.
Nej. Så att vi får se. Jag är inte 100% insatt i doping, om jag ska vara ärlig. Så att jag vet inte riktigt. Men vi får se vad det här visar sig här om någon vecka. Vad han åker dit på. Men blir han avstängd längre än någon månad eller två, då kommer de ju kicka honom. Det är jag rätt övertygad om. Kommer Aprilia kicka honom. Och
då är det sannolikt slut med hans MotoGP-karriär.
Ja, då är hans MotoGP-karriär över. Så är det.
Ja.
Jag kan inte se vem som skulle vilja...
Nej, men oavsett, honom. Den här sporten har ju varit ganska förskonad ifrån doping. Det har inte varit, det har i alla fall inte varit min känsla att det har hjälpt så mycket. Men det har ju varit ärenden tidigare där med avstängningar av olika slag. Men en del har ju handlat om preparat för att hålla vikten och såna här saker. Det tappar vikt tidigare.
Ja.
Ja, vi får se hur den här delen utvecklar sig helt enkelt. Men ja, då,
Anthony West är en annan.
Ja.
Som också har blivit snackis här de senaste månaderna egentligen. Han åkte ju också dit för doping. Var det 2012 eller något liknande?
Ja, det första var den där starten på Le Mans tror jag. Eller vad det var. Ja. När de, i alla fall ett prov därifrån. Jag tror att det var någonstans där.
Ja, precis.
Men sen har han ju fortsatt att köra på andra sidan jordklotet. Eller?
Ja, och sen åkte han dit på något ytterligare här för några år sedan. Och blev avstängd. Fortsätt att köra. Och gör man det så strider man mot regeln att man får, även fast det inte är FIM-sanktionerad tävling, så får man inte tävla helt enkelt med motorcyklar, för då kan man riskera ytterligare bestraffning hos FIM. Och det är väl det han åkt dit på nu då, och varit kritisk på diverse sociala medier och missnöjd. Men om inte jag minns fel så tror jag var det inte kokain den här gången?
Ja, det är möjligt att det. Det känner inte jag till faktiskt.
Tror att det var det som det var problemet.
Ja, nej, det är illa.
Det är
illa.
Också, även.
Ja, det kommer ju vara så.
Ja.
Kommer vara så. Ja, ska vi släppa den delen så länge? Konstatera att det är problem för Iannone i alla fall. Och taskigt läge är det ju alltid. Doping ska man ju aldrig hamna i den situationen kring. Men,
nej, men vet du, det här är taskigt lite för Petronas också. Alltså för Stigefelt och det teamet. För att de kommer tappas in mot e-förare. Bradley Smith.
Ja, för att han kommer kliva upp i april istället.
Han kommer kliva upp i april, ja. Mm. Om det nu då. Om Iannone får kicken så blir det Bradley Smith istället. Och då har de ingen motor E-för.
Du är inte intresserad. Kan inte du lägga ut en krok där?
Jag är intresserad.
Du har ju vana av eldrivna fordon.
Exakt, både elcykel och elbil. Ja, nej, men jag är intresserad. Det är bara att någon ska bli varvad.
Ska jag berätta? Jag har faktiskt också lite vana nu av eldrivet. Vet du vad det var på? Jag var på motorcykelmässan här i Göteborg.
Mm-hmm.
Och då hade de en balanstävling med elskoter. Vet du så? Nej, men jag hade ju... jag körde faktiskt 2 gånger. Det gällde ju att ha bäst tid. Jag tror att det kanske var under hela mässhelgen eller under hela dagen där. Jag hade en klar topp 3-tid. Och så satte jag ner foten med 5 meter kvar. Och det var kanske 25 meter, 30 som allt handlade om. Då. Någon sån där serpentinbana och vändning. Men alltså balansera med en elskoter. Nej, det var grymt svårt kan jag säga.
Det var det.
On off. Det kanske fanns olika körlägen. Jag vet inte det på den där. Men det var ju ingen känsla liksom i den här. Det var lite som vi kollade ju där uppe i Österrike. Uppe på kullen där högst upp. När det går från avslag till påslag. Den är lite svår.
Ja.
Att hitta den här mjuka övergången där. Så att jag hade träningsverk efter. Och jag vann ingenting tyvärr.
Skit. Mm. Du brukar ju vinna en sån här balans.
Jag har ju faktiskt gjort det ett par gånger. Jag hade velat vinna. Det var bra grejer där. Det var några skinnkläder och det var några körkurs. Kunde behövt en körkurs. Fräscha
upp. Ja. Ja, nej, jag får nog inte den styrningen emot och det tror jag inte.
Nej.
Den tiden är förbi.
Du tror det?
Jag vet.
Ja, på den nivån i alla fall.
Ja.
Ja. Men du, vi släpper den delen då. Men ska vi blicka in mot nästa punkt istället då?
Absolut, vad har vi nu på agendan?
Ja, jag tänker bara i och för sig bara konstatera att det drar ihop sig då till första officiella testet. Och i samband nu när de senaste veckorna, vi sa här kring Yamaha har varit mycket skriverier. Men det är också nu, den här perioden på året, som alla team presenterar sina färger och sina definitiva uppställningar och så. Jag vet inte om du vill ens kommentera något speciellt där. Det är intressant att se färger, men vad ser vi annars på de här teamlauncherna?
Inte mycket. Såg du Repsol Honda igår? Det var extremt olik mot förra året.
Jag försökte faktiskt att detaljstudera det. Jag tycker ändå det är kul att detaljstudera. Jag hittade knappt.
Jag hittade någon logga som satt på, en HRC-logga som satt på kåpan istället för vingen som den satt på nu.
Mm.
Annars var den i princip identisk.
Man får vara skarp ögd om man ska.
Å andra sidan så har de gjort sitt varumärke också, Repsol och Honda, att ha den här lacken. Så varför byta någonting som fungerar?
Nej.
Men Ducke har ju redan haft sin presentation. Det var också i princip lika. Det var någonting som skiljer lite mer svart i år.
Ja, det var mer svart. Ja.
Och sen så Repsol Honda igår. Och sen så den 6:e då. Den här podden kommer komma ut imorgon. Så blir det ju både Yamaha, Petronas och Suzuki. De ska tillkänna i sitt. Och det ryktas ju där att Rins har förlängt kontraktet med Suzuki, att det skulle bli offentliggjort här nu under deras presentation imorgon. Så vi får se.
Spännande.
Mm.
Men färgmässigt så väntar vi inga större förändringar.
Nej, det gör vi inte. Utan det kommer nog bli ungefär liknande.
Och inga stora sponsorförändringar heller antagligen.
Nej. Det kommer nog se ungefär likadant ut som vi förmodar det i alla fall på alla de här märkena. Men intressant det med Rins nu då, i och med att enligt utsago så var de ju då intresserade av Quattararo och kanske har förlängt med Rins här nu.
Ja, men det verkar ju rimligt. Det var ett av de bästa ögonblicken förra året. Målgången i Silverstone. Storbritannien, Silverstone.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, det blir bra. Och Mir också bra. Ja, förlänger dem så är det ju jättebra.
Ja, Mir, det är ingen anledning riktigt till att göra sig av med honom. Däremot så har jag hört rykten om att de inte riktigt kommer överens, Mir och Rins. Det kan ju vara en anledning då att fimpa samarbetet. Men ja, sen vet man ju inte om ryktena stämmer heller från det då. Men bra förare båda två, ganska unga också dessutom. Så att det finns ingen anledning att byta ut dem i det här läget, kan jag tycka.
Nej, och vi sa att det inte är så mycket som händer på de här teamlauncherna och det, men ett märke kommer ju hända mycket kring, och det är ju faktiskt Aprilia som vi nämner här, som har en helt nyutvecklad cykel egentligen till i år.
En helt ny motor dessutom, 90-graders V4 istället nu. Och Aleix Espargaró körde ju den sista dagen på den här shakedown-testet och verkar vara väldigt positivt överraskad. Att den var bra helt enkelt. Så att, hade ju varit kul om de kunde ta ett stort steg, inget litet steg här, utan de behöver nog ta ett stort steg för att kunna vara med och utmana framförallt KTM.
Mm. Ja, men de har ju den här styrkan som vi noterade här under fjolåret, som på Aragon här, de här långa inbromsningarna under nedlägg, där är Aprilian riktigt stark. Alltså, man kan ju hoppas att de här goda punkterna följer med och sen så att man då adderar lite till pulver till exempel. Det är ju en stor, den är ju tydlig.
Ja,
att det
krävs
mer kraft.
Ja, den är tydlig. Ja, men det är den. Och sen är Aleix Espargaró en bra förare dessutom som kan ta det märket ganska högt upp, tror jag, om man har rätt cykel under sig. Men ja, vi får se. Alltså, konkurrensen hårdnar ju dessutom, för KTM är ju inte på latsidan heller. De är ju fyra bra förare, framförallt då Paul Espargaró, och också gjort framsteg här under vintern dessutom. Pedrosa som testförare som toppade testerna. Och, ja.
Ja, det är bra. Och intressanta tillskott där också i KTM. Vi såg Lecona i november och sen dessutom då Brad Binder upp till fabriksteamet den här säsongen.
Ja. Det blir spännande att följa.
Mm.
Brad Binder blir väldigt, väldigt spännande att följa. Han höll ju på att kunna ta titeln i Moto 2. Det var ju inte många poäng som skiljde till slut.
Fem till slut, va?
Ja, det var något sånt, va?
Ja. Ja, det är nästan noll och ingenting när
året är slut. I Moto 3.
Ja. Men det, och går det att göra någon koppling där? Vi var inne på Quartararo och Morbidelli. Det blev ju också lite sån springa om funktion här hos KTM då. Oliveira jämfört med Brad Binder. Om Oliveira kommer att ha svårt att hantera det här, att han blev omsprungen in i fabriksteamet kanske.
Jag tror han kommer ha svårt att hantera det. Men jag tror att han skulle haft ännu svårare att hantera om Brad Binder var snabbare på en satellit KTM än vad Oliveira var på en fabrik. Och jag är inte alls, det är inte alls omöjligt att Brad Binder kommer vara snabbare än Oliveira faktiskt.
Redan direkt här?
Ja.
Eller ja, snabbt?
Ja, snabbt.
Mm.
Det är inte alls omöjligt. Han har visat bra fart här, Brad Binder. Oliveira var ju positivt överraskade över förra året. Men vi får se då hur han tar det här.
Går du utläsa något annat då ifrån det här första shakedown-testet? Det är inte ska alla
vi ta
på plats.
Det? Nej, ska vi ta det? Varför inte alla var på plats?
Ja,
då?
Berätta.
Nej, men de som inte har de här fördelarna, det vill säga de som inte har fått upp 6 poäng.
Och det är de här... Ja,
seger, 3 poäng... Andra plats, 2 poäng. Tredje plats, 1 poäng. Får man inte upp 6 poäng, då hamnar man utanför de här fördelarna. Och det gör ju de fyra stora märkena. Det vill säga, de fick inte vara på plats. Utan alla andra får vara på plats med testförare. Även de stora teamen får ju på plats med testförare, men inte ordinarie förare. Plus då Aprilia, KTM fick vara på plats med alla förare. Och även rookies fick vara på plats. Ny regel från och med i år. Och i praktiken blev det ju bara Alex Marquez. För de andra två rookiesen, alltså Lecona och Binder, fick ju vara på plats ändå.
Mm, ja.
Så det här gällde egentligen bara då Repsol-föraren Alex Marquez.
Det här är ju i mina ögon bra upplägg för... Alltså man har ju skapat de här poängen och det här upplägget för att ge möjlighet för både nykomlingar men också... nya fabrikat i mästerskapet och komma ikapp de här etablerade fabrikaten. Det har ju visat sig bli så också.
Ja,
en möjlighet till det.
Det är superbra, de reglerna som finns när det gäller detta. Absolut. Det är inget att säga någonting om. Och det är det här shakedown-testet som då gick... Vad var det nu då? Vad är det för dag idag? Onsdag.
Ja, var det helgen?
Söndag, måndag, tisdag. Och sen är det uppehåll då onsdag, torsdag. Och sen så kör man då fredag, lördag, söndag. Och då är det alla förare på plats.
Och då är vi inne på egentligen sista punkten för den här podden. Och det är ju första officiella testet, tänker jag. Som ändå blir en... ja, men där måste det efter ett officiellt test så måste det vara större möjlighet att utläsa någonting inför säsongen. Hur läget är. Men det är ändå inte helt solklart efter test. Kontra en race.
Nej, så är det ju. Men det är ju å andra sidan bara två tester innan säsongen drar igång. Och det är alltså nu i Malaysia och sen är det i Qatar några veckor innan premiären. Det är de två testerna som är den här säsongen.
Vad kommer fokus ligga på där då?
Nej, nu är det ju mycket fokus på motorn, för den kommer ju bli plomberad. precis som vanligt. Man måste bestämma vilken motorkonfiguration man ska köra med. Och där kommer ju säkerligen störst fokus ligga. Sen är det ju första gången egentligen för samtliga fabrikator att rulla ut de här nya cyklarna helt enkelt.
Men det har ju visat sig vara då, som du säger här, motorerna och övrigt har man ju kunnat arbeta med under säsong på ett annat sätt.
Ja. Inför säsongen så har det varit mycket aerodynamik och motorer, framförallt motorer. Nu är aerodynamiken ganska låst, så att det är inte så mycket att göra där heller, utan framförallt motorn. Få till en bra konfiguration.
Och det här med att det här testet ligger i Malaysia hänger ihop med banans karaktär och möjlighet med klimat och allting, eller är det någonting annat som avgör placering av de här testerna?
Nej, det är väl lämpligt att köra där det går att köra, där det inte är snö.
Ja. Men du, fredag till söndag är det som gäller, 7-9 februari, alltså första officiella testet.
Mm.
Ja, det är nedräkning. Det är nedräkning på allvar nu.
Ja, det är bara 1,5 dag kvar. Nej, men det ska bli jättespännande. Var befinner sig Ducke någonstans? Dovi vet vi att han kan man aldrig utläsa på test. Han bryr sig oftast inte om varvtider och sådana saker. Jättesvår att utläsa. Men Petrucci däremot, han var väldigt snabb på testerna förra året. Under hela testerna, hela första delen av säsongen. Sen fallerade totalt. Han måste rycka upp sig. Ja, Quartararo, kan han fortsätta?
Mm.
Och var befinner sig Marquez på skalan när det gäller hans axel? Och den är, ja. Jag tror att Honda vill nog se någon annan förare som tar för sig ordentligt här och visar bra fart och kan hjälpa till att utveckla det här. Jag tror att de är lite illa ut annars.
Ja, och det här just med Mark Marquez som du nämnde, det här kan ju också göra att han kör betydligt färre varv. De får kanske inte, de får inte den här yttersta feedbacken heller gällande motorkonfiguration och vad som, eller räcker det ändå med hans insatser om man inte kan köra för fullt?
Ja, det räckte ju förra året.
Ja.
Nej, det är som sagt en av de mer spännande momenten i detta. Det var befinner sig Mark Marquez någonstans i fysiskt sett. Kan han göra sig själv rättvisa? Kan han hjälpa till att utveckla hojen, det sista man behöver här inför säsongen? Det är frågan faktiskt. De har som sagt en nyopererad Nakagami. De har en rookie i Alex Marquez och sen har de Crutchlow. Och så Bradel då som är deras testförare. Så att det är ingen optimal situation långt därifrån. Och sen är det på något sätt är detta andra året i rad. Och det är inte säkert att det blir bättre av att upprepa samma sak igen. Det kan bli mer, jag vet inte, mer slarvigt kanske. Men vi gjorde detta förra året och då fungerade det så. Och så jämför man nog mycket med året innan istället för att, jag vet inte. Nej, jag känner mig långt ifrån komfortabel med
för Hondas del.
Ja, och för hans del framförallt.
Mm. Nej, men det har ju visat de här senaste åren med Yamaha att man har varit på något vis lite för nöjd och inte gjort tillräckliga förändringar. Och alla andra gör förändringar och hittar vägar vidare som gör att plötsligt så ser det ut som att Yamaha har gått bakåt, men man kanske har gjort för små förändringar eller för... Ja, det är intressant. Och det där är ju svårt att utläsa förrän alla står på startlinjen.
Ja, men det är det. Och det är ju också så här att Marquez, han var överlägsen till poäng. Han gjorde en klockren säsong förra året. Men man måste komma ihåg det här att om han toppade av ett par procent, det var ju många race som han var hotad. Quartararo hotade 2-3 gånger. Dovizioso hotade. Till och med tog några segrar. Mm. Vinales var där också.
Det var inte promenadseger.
Nej, det var inte hälften av segrarna. De kom ju liksom för att han är Mark Marquez och är jäkligt bra. Medan hälften då kom för att han var överlägsen. Men droppa av några procent. Och så Yamaha har gått uppåt kanske då med nysignad kontrakt. Både Quartararo och Vinales och bättre hoj. Och så en Rossi som är tänd. Alltså det är så små marginaler som gör att det kan bli pannkaka.
Små marginaler och jämnt reglement också har det visat sig.
Ja.
Alltså, det här, det blir ytterst spännande när det drar igång.
Det blir ju det. Just med tanke på framförallt Marcus skada så blir det ju extremt intressant.
Också intressant första bana för säsongen. Det har inte varit många tusendelar som har skilt ettan och tvåan här nu senaste åren.
I Katalen?
Nej. Det är ju så här som man nagelbitar varenda år där nere.
Ja, det är det faktiskt. Ja, ja, det är riktigt, riktigt spännande. Och sen Alex Marcus då. Två bröder, Repsol Honda. Vad kan han göra? Ta det här fokus ifrån Mark Marcus. Det är ju ytterligare en sån här punkt som inte är till Mark Marcus fördel.
Nej, nej. Absolut inte. Ja. Två dagar bort alltså. Eller har vi det? Det stämmer va? Ja, det är två dagar bort. När vi står i detta nu till första testet.
Onsdag kvällen. Mm. Mm. Så är det. Spännande. Ja, det jag ser fram emot det.
Ja.
Det är så mycket.
Har vi uttömt dagens ämne tycker du?
Jag tror det. Nu är podden igång igen.
Skönt.
Ja. Nu ska vi podda lite mer här under säsongen.
Kom igång med lite bättre tempo också. Som sagt, och jag står här och känner efter hur det känns att prata i mikrofon igen. Det känns ganska bra.
Ja, vi borde ha headset på oss.
Ja, det är skönare. Det är faktiskt bättre.
Ja, det är skönare.
Det blir nästa utvecklings.
Det blir nästa sak. Utveckling.
Nej, men då rundar vi av den här podden och konstaterar att säsongen står för dörren, så säger man. Julen står för dörren, säsongen står för dörren alldeles strax. Tack för oss.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.